Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Jag behöver ständigt komma, Herre, i min nöd till dig. Bed jag om din andes ledning och ditt ljus på vilsam stig. Ja, o Jesus, jag behöver dig och bara dig allt mer. Ge mig då vad jag behöver, du som allt så rikligt ger. Amen. Vi lyssnade redan till evangeliet från Matteus evangeliets 6:e kapitel. Men jag tror att det är bra att vi repeterar den ännu så vi har den i färskt minne. Jesus sa: när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som det, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Ämnet idag på bönsöndagen är självklart bönen, hjärtats samtal med Gud. Egentligen är det ofattbart att Gud låter oss få komma inför honom på samma sätt som barn kommer till sina föräldrar. Lika förtroligt. Och att vi får komma i Jesu namn. Vi får komma iklädda hela hans rättfärdighet, allt det som han har vunnit och förvärvat åt oss. I förra söndagen i Vasa talade vi om hur Mose fick se Gud på ryggen. Men han fick inte se honom i ansiktet. Gud ställde Mose på en klippa och hela hans härlighet gick förbi honom. Och då täckte Gud över Mose då han gick förbi, så att han sen fick se honom bara när han hade gått förbi och fick se Gud på ryggen. Det är ganska underligt språkbruk det här. Men vi har fått se Gud. När Gud instruerade hur Aaron ska välsigna folket så sa han: Herren låter sitt ansikte lysa över dig och Herren vände sitt ansikte till dig. Det ansiktet har vi fått se. Det är Jesus som är Guds ansikte som Gud har uppenbarat sig i. Det kan man säga då kanske att de lärjungar som var med Jesus, ja, de fick se honom. Men hur är det med oss? Jo, vi får se honom i ordet. Det är där hans ansikte strålar över oss. Jesus har gjort så att vi får komma inför Gud, för han har tagit bort våra synder. Det är synden som gör att vi inte kan möta Gud och se honom i ansiktet här, då vi lever här på jorden. Alltså rent fysiskt. Men Jesus har tvättat oss rena från alla våra synder. För han tog bort dem då han led och dog på korset. Och han har döpt oss. Och då klädde han oss i allt det som han är. Därför säger han på många ställen att vi får be i Jesu namn. Då kommer vi inte sådana vi är egentligen. Utan då kommer vi som om det skulle vara Jesus själv som kommer inför sin far. Och Gud tar gärna emot Jesus. Och precis lika gärna tar han emot oss. Då vi kommer i hans namn. Därför får vi be. Nu ska vi för en stund se på vad Jesus har lärt oss om bönen. Vi ska ha en liten böneskola tillsammans. Och ta fram de väsentligaste punkterna som finns i Bibelns undervisning om bönen. Och vi börjar då med några missuppfattningar om bönen som kommer fram i den här texten. Det första är, vi ska inte vara som hycklarna. Vi ska inte vara skådespelare som låtsas. En hycklare är en som vill synas och bli beundrad och som gör sig till. Så ska vi inte vara. Vi ska inte be för att bli beundrade. eller för att visa att vi är duktiga att be. Det andra är, vi ska inte rabbla långa böner för att försöka imponera på Gud. Gud hör oss inte för att vi säger många ord. Inte heller för att vi ber på ett mekaniskt sätt och upprepar och upprepar. Muslimerna, de har 5 bönestunder per dag. Och de ska gå igenom ett exakt ritual. Precis ord för ord ska de säga det som de har fått anvisning om. Precis det varnar Jesus oss för. Vi ska inte göra som hedningarna som tror att de för sina många ords skull och för sina mekaniska upprepningar av bönerna blir bönhörda. Det finns också religioner där man får instruktioner att man ska rabbla samma sak långa tider om och om igen. Och man ska meditera med att säga vissa fraser eller vissa ord. Gärna med ett radband där man då plockar fram kulor eller små föremål på ett band. Som där varje sånt här föremål då hör ihop med en viss bön, en viss formulering. Det här betyder också att vi inte behöver be på något särskilt sätt för att Gud ska höra oss. Vi behöver inte fokusera vid att om vi räcker upp händerna när vi ber, eller om vi faller på knä när vi ber, eller om vi knäpper händerna när vi ber, som vi vanligen brukar göra. Det som är viktigt är att vi tänker på att det är en särskild förmån att få komma inför Gud. Och vi kan gärna göra någonting som påminner oss om det här. Just till exempel att knäppa händerna. Och att falla på knä innebär att vi ödmjukar oss inför Gud. Vi kommer inte att säga till Gud, nu har du lovat, nu befaller jag dig att göra så här. Det är inte den rätta böneinställningen. Att befalla Gud. Vi kommer inför Gud för Jesus skull. Och då är vi ödmjuka i oss själva. Och sen det tredje nu. Vi ber inte för att ge Gud information om vad vi behöver och önskar. För Gud vet vad vi behöver redan innan vi har bett om det. Sen ska vi fråga, varför ska vi be? Det första svaret är, för att Gud vill det. Han har sagt att vi ska be. I Lukas evangeliets 11:e kapitel finns ett annat ställe där Jesus undervisar om bön. Där han också undervisar om bönen Fader vår, så som det är strax efter vår evangelietext idag. Han har säkert lärt lärjungarna det här vid flera tillfällen, pränta in det, kanske lite olika ord som vi märker när vi läser hos Lukas. Men det här är en central bön för en kristen. Men där i Lukas evangeliets 11:e kapitel berättar Jesus också en liknelse om en som kommer till sin vän mitt i natten och ber om att få låna bröd. För han har fått gäster och vet inte vad han ska ställa fram för de här gästerna. Och han som uppvaktas då mitt i natten, han säger, men hör du, kära vän, jag sover redan, inte kan jag börja stiga upp och ge dig någonting nu. Men eftersom den som bultar på och kommer är så enträgen, så kommer han slutligen att ge vad han önskar. Jesus menar alldeles tydligt, vi ska vara enträgna i bönen. Vi ska inte ge upp, utan alltid lägga fram våra önskningar inför Gud. Och där efter det här, när han har berättat den här liknelsen, så lovar Jesus, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Det andra, orsaken till att vi ber är att vi behöver be. Bönen är trons frukt. Där tron finns, där finns bönen. Bönen är som att andas. Vi kan inte låta bli att andas fastän vi vill. Det är en mekanism som är innesluten i vår kroppsfunktion. Vi behöver andas. När vi har sett i Guds ord om hur rika välgärningar Gud har gett åt oss, då kan vi inte annat än tacka Gud. Och då kommer vi inför Gud också ber om det vi önskar. Vi gör det här alltså genom att tacka Gud för det vi har fått. Men också genom att berätta för honom hur vi har det. och vad vi önskar. För det vill han att vi ska göra. Bönen är den kristnes kraftkälla. Och det tredje är, vi ber för att Gud har lovat att höra oss. Det finns, brukar man lära barnen, det lärde jag mig redan som barn, ett telefonnummer till Gud. Och det är 50 15. Och underförstått är då att det här är från Saltaren. Saltaren 50 15. I den nya översättningen i folkbibeln lyder det så här: ropa till mig på nödens dag, jag ska rädda dig och du ska ära mig. Ropa till Gud på nödens dag. Ring honom när du har det jobbigt. Det här ska vi komma tillbaka lite senare. Fråga om hur Gud ska rädda och höra oss. Det fjärde som jag vill ta fram här är att Gud påminner oss om tryggheten att vila i Guds hand. Och hur han ger oss den fullkomliga glädjen. För så här säger aposteln Paulus i Filipperbrevet 4. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Och i sitt avskedstal i Johannes 17 säger Jesus: om ni förblir i mig och mina ord förblir... Ja, det här är från Johannes 15, förlåt mig. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Detta har jag sagt er för att er glädje ska bli fullkomlig. Och det femte i den här, på den här punkten. Ett sammanfattande syfte med bönen är att vi ska tacka och ära Gud. Det är inte för att vi själva ska njuta och gona oss i människors ära som Gud vill höra våra böner, eller för att kunna få så goda omständigheter som möjligt här i den här världen. Det är inte för oss själva. Gud vill ge oss bönhörelse för att han ska äras. Men när han blir ärad, då kommer också vår glädje att bli fullkomlig. Det är det rätta perspektivet på livet. Sen ska vi fråga oss, hur och när ska vi be? Det första är att vi ska be i Jesu namn. I Johannes 16 kapitel säger Jesus: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Och i 14 kapitlet: och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Det är oerhört härliga löften som Jesus har uttryckligen lovat i sitt ord. Redan i Gamla testamentet kan vi se en som bad i Jesu namn, fastän det inte står med den formuleringen. Det viktigaste är inte att man sätter in formuleringen i Jesu namn i sin bön, utan det är att man kommer i honom, i hans namn, hans kraft och genom det som han har gjort. I Daniels bokens 9 kapitel kan vi läsa ett exempel på hur en i Gamla testamentet, i det här fallet profeten Daniel, bad, inte i sitt eget namn, utan för Guds barmhärtighets skull. Och den vet vi kommer genom Jesus. För det är inte på grund av vår rättfärdighet, utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. Och sen det andra, vi ska be i vår kammare. När Jesus ville be gick han ofta undan. Han ville vara ensam. Stillhet inför Gud är viktig. Vi behöver en stilla stund för oss själva varje dag, gärna innan vi börjar dagens arbete. Och gärna en stund själva innan vi börjar dagen tillsammans med familjen. Då kan vi också gärna möta Gud tillsammans i bön. Och vi behöver den stilla stunden också innan vi lägger oss på kvällen. Men vi ska inte låta det här bli någon motsats till att vi behöver tillsammans i vårt hem med familjen bönen och bibelläsningen. Det tredje är förbönen. Jesus bad för sig själv i Getsemane, men han bad mest för sina lärjungar. Han bad för dem och för oss. Så ska också vi be för varandra. Här kan vi tänka på att Jesus själv är vår förebedjare. För han säger till oss i sitt avskedstal att han ber för sina lärjungar och för alla som genom deras ord kommer till tro på honom. Alltså också för oss. Det fjärde är att Jesus bad tillsammans med sina lärjungar. Men det står ingenstans att han bad tillsammans med fariseerna och översteprästerna. Bönen är en gemenskap som uttrycker en gemensam tro. Därför ber vi inte tillsammans med hedningar eller med dem som har en annan tro än vi. Bönen är ett uttryck för den gemenskap som vi har med den treenige guden och med hans folk. Därför är vår gudstjänst speciellt en plats för gemensam bön. Och ännu en sak, en femte sak. Hur går det om vi är så sjuka eller gamla att vi inte orkar be? Också det har Gud ordnat för att ge oss trygghet. Också när vi är i ett sådant läge att vi inte förmår be själva kan bönen nå Gud. Det heter Romarbrevets 8:e kapitel. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga, så som Gud vill. Så ska vi ställa frågan, vad får vi be om? Det första och enkla svaret är allt. Men det finns ändå undantag. Vi får inte be mot Guds vilja. I 2 Korintierbrevet 6 står det, gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med Belial? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vi ser här att vi inte får be om välsignelse för en falsk gudstjänst. På samma sätt är det också förbjudet att be Gud om hjälp att bryta mot hans bud. Det andra svaret är, det som vi helt säkert får be om är andliga välsignelser. För det vill Gud ge oss. I Lukas 11 säger Jesus, om ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom. Det tredje, det är om vi ber om jordiska ting. Då är det inte säkert att vi vet att Gud vill höra våra böner så som vi framställer dem. När det gäller de välsignelserna som han utlovar här i det som jag just läste, den helige ande och hans gåvor, så vet vi att det här vill Gud ge oss. Men när det gäller jordiska ting som han inte har gett befallningar om eller förbjudit, då får vi lägga fram alla våra önskningar, men tillfogar, ske din vilja. Den bönen är en sammanfattning av alla goda böner. Vi ska summera de här sakerna. Vi behöver inte tillfoga ske din vilja när vi ber enligt Guds vilja så som han har uttryckt den i sitt ord. Och vi får inte be ske din vilja när vi ber om sådant som han har förbjudit i sitt ord. Men i allt annat ska vi lämna avgörandet åt Gud. Då kommer vi sen till den svåraste frågan. Hör Gud alla våra böner? Och igen ska vi börja med ett lätt och kort svar som är grundat på klara bibelord. Ja, när vi ber i Jesu namn, då hör han våra böner. I praktiken måste vi ändå dela in svaren i tre delar. Ja, Gud vill ge oss det som tjänar hans rike, som ger honom äran och som kan ge oss den fullkomliga glädjen i att vara Guds barn. Nej, Gud ger oss inte det som inte är bra för oss, fast vi själva kanske tycker det. Gud vet bättre. Ett tredje svar är vänta. Vi vet inte när det är lämpligt för Gud att ge oss svar på våra böner. Ibland är vi otåliga och vill ha svar genast. Också fast vi ber och ber i åratal kanske Gud inte verkar svara. Det är aldrig onödigt att be. Och vi lär oss av Jesu undervisning att vi ska ha tålamod och fortsätta att be. Bland annat får vi veta det i den liknelse som jag redan nämnde i Lukas 11. Det finns också en annan liknelse i Lukas evangeliet, i det 18 kapitlet, om änkan och domaren. Den liknelsen berättade Jesus för sina lärjungar för att visa att de alltid ska be utan att tröttna. Han talar om en änka som kom till en domare gång på gång och bönade och bad att han skulle skaffa henne rätt. Och domaren var en dålig domare. Det står om honom att han varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. Så det var sämsta tänkbara läge. Men ändå, säger Jesus, han ska till sist ge änkan rätt. För annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande, står det. Också i ett sådant fall där det finns en människa som vi har att göra med som har sämsta tänkbara förutsättningar för att vi ska kunna vänta oss något positivt. Också i det fallet ska vi vara enträgna. Hur mycket mer ska vi inte vara enträgna när det gäller att be Gud? Som ju inte alls står på den nivån som den här orättfärdige domaren. Sen efter det fortsätter Jesus så här. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Och sen klagar han ändå där efteråt. Men ska människosonen finna tron på jorden när han kommer? Varför säger han så? Jo, han vet hurdana vi är. Han vet hur kort tålamod vi har. Han vet hur lätt vi faller och börjar tänka på annat än på att anropa Gud om hjälp. Han vet att det mot slutet av denna tid blir svåra tider när kärleken ska kallna hos de flesta. Men just därför så förmanar han oss så ofta att vi ska vara enträgna. Att vi inte ska ge upp. Det är inte Gud det är fel på. Felet finns nog hos oss. Vi har så liten tro. Hur ska vi då få mera tro? Jo, genom att vara nära Jesus. Genom att flitigt lyssna till honom med hans ord. Och vara med i gemenskapen där hans ord predikas. Där vi samlas i bön. Och vara med honom i ständig bön i vårt dagliga arbete. Att helt enkelt inte tappa kontakten med honom. Utan hålla kontakten hela tiden levande så som Jesus framställde i liknelsen om vinstocken och grenarna. Vi ska påminna varandra om alla rika löften om bönhörelse som Jesus har gett oss. Utom dem som vi redan har tagit del av har vi ännu ett starkt ställe i Jakob 5, Jakobs brev. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Då ska vi komma ihåg. Den rättfärdige är den som är innesluten i Jesu rättfärdighet. Inte i egen rättfärdighet. Det är inte de stora och förnäma människorna. De som tycks vara så heliga utåt sett. Det är inte de som är de rättfärdiga. Utan det är den som i sig själv är syndare och svag. Men som har Jesu rättfärdighet. Den människan får komma inför Gud i denna stora kraft. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Jakob motiverar det här med Elias bön att det inte skulle regna. Och då regnade det inte. Och sen säger han, så bad Elias att det skulle regna. Och så började det regna. Jakob anvisar oss också att vi ska be för dem som är sjuka. Och ger oss också konkret föreskrift hur det ska göras. Också det ska vi ta på allvar och lära oss. och följa. Till sist ska vi lyssna till Herrens ord genom aposteln Paulus i Efeserbrevet 3. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Ja, kära Herre Jesus, tack för dina rika löften. Hjälp oss att hålla fast vid dem. Amen.